Välkommen till Valdemarsviks kommunpodd. Jag som sitter bakom mikrofonen heter Thomas Trenkner. Ja, här får ni ju möta personer som jobbar i eller bor i Valdemarsvik. Och idag så har jag faktiskt tre gäster. Jag börjar med att säga välkommen till Fredrik Törnborg.
Tack så jättemycket, hej!
Hej, och Emily Nisu.
Hej, tack så mycket.
Och sen har vi också Helena Karlsson, men du är inte med personligen, ja det är du ju, men du är med på telefon. Hej Helena.
Hej, jag är här också.
Ja, precis. Du sitter här i telefonen. Men åter, Fredrik, berätta lite grann, vad jobbar du med? För du är anställd på kommunen.
Jag är anställd på kommunen sedan 2001, så började jag att jobba i Valdemarsviks kommun. Och de sista sedan 2007 så jobbar jag med brottsförebyggande arbete och ANDT, och det betyder alkohol, narkotika, doping och tobak. Mm. Så det är det som jag har jobbat mest med i vår kommun, och haft hand om varit fritidsgårdsföreståndare i samband med det också, så att säga.
Mm. Och Emily, om man läser på om dig så står det att du är folkhälsoutvecklare.
Stämmer, det är min titel.
Ja, vad innebär...
Här är min titel så.
Ja.
Ja, just det. Man kan lika gärna heta folkhälsosamordnare och folkhälsostrateg och allt vad det är.
Ja.
Men här heter jag folkhälsoutvecklare.
Ja.
Och jag har jobbat sedan augusti 2017. Och det är ett samarbete just nu med Region Östergötland. Ja. Och finansierar halva min tjänst.
Okej, okay. Så du är en regionanställd också, kan man säga.
Ja, jag är lite två delar. Ja. Jag är kommunanställd, men jag har ju uppdrag från regionen också. Då.
Mm. Och Helena, du jobbar ju inte med folkhälsoutveckling och du jobbar inte med brottsförebyggande heller, det vet ju jag, eller hur? Vad jobbar du med?
Ja, precis. Fast jag har ju en del med det mesta att göra, för att jag jobbar med kommunikationsfrågor i kommunen.
Ja.
Så att jag är liksom inblandad på det sättet. Det kan handla om att exempelvis göra en kommunikationsplan tillsammans med Emily i något projekt.
Mm.
Eller att lägga ut information om någonting som Fredrik har gjort. Så att jag är liksom, jag jobbar med många olika delar inom kommunen. Men den gemensamma nämnaren är ju kommunikation och effektiva kommunikationskanaler. Se till att vi kommunicerar mer och bättre.
Mm, precis. Men jag tänkte vi skulle gå tillbaka till, och vi börjar med Emily. Så här, om du skulle utveckla lite grann, folkhälsoutveckling, det är ju en väldigt stor fråga.
Ja.
Vad gör du om dagarna, om man säger så?
Och det låter väldigt viktigt, tycker jag. Utveckla folkhälsan. Det låter som det är jag personligen som ska göra det. Men så är det inte förstås. Men om man börjar... tjänsten är ju politiskt. Det är ett politiskt uppdrag som jag har. Jag sitter centralt i kommunchefens stab. Och det är ju, anledningen till det är ju att folkhälsa är ju brett kommunövergripande, och frågorna, det alla nämnder, alla politiska nämnder jobbar med frågan och alla verksamheter.
Mm.
Så i grund och botten handlar det om att vara en drivkraft i folkhälsarbetet, att hålla ihop och samordna olika utvecklingsarbeten då.
Lite mer konkret.
Ja, jag vet. Ja. Jag hör hur det låter. Men det är ju mycket strategiskt jobb. Det kan vara att ta fram policies och sån verksamhetsplanering liksom mer. Men det kan ju också vara den här lite mer operativa delen.
Men ge något exempel på något som går att ta på liksom.
Mm, precis. Och då kan det ju vara att anordna en hälsovecka.
Ja.
Det kan vara att... vad gör vi mer? För operativa saker. Delta på föräldramöten om det är något... särskilt ämne som ska tas upp. Seniormässor, och, men det kan ju vara ta fram skyltar och som sagt göra policies och utbilda personal i förebyggande arbete eller något särskilt ämne. Så det är mer, nästan mer internt än operativa insatser. Jag jobbar ju mer strategiskt internt. Så.
Varför har man en folkhälsoutvecklare på en sån här liten kommun?
Här är ju anledningen till att man tycker att, eller vet att folkhälsan är lite sämre på vissa håll.
Mm.
Satsningen handlade ju om att man såg utmaningar i folkhälsarbetet på olika håll. Och då tyckte politikerna att det är dags att kraftsamla kring frågan. Någon som håller ihop det och har kompetens kring folkhälsan. Och sen då i mitt fall att samarbeta med regionen också.
Mm. Jag antar att det är för att det finns sådana stora värden i att bara förbättra folkhälsan lite, så ökar man livskvaliteten.
Absolut.
Man sänker kostnaderna.
Ja.
Med så det många positiva saker.
Ja. Ja. Det är ju både mänskliga och vinster och samhällsmässiga vinster.
Mm.
Så är det ju.
Ja. Jag tänkte vi skulle gå över till Fredrik. Ja. Du berättade om ditt jobb, ditt uppdrag.
Ja, det är ett väldigt spännande jobb. Sådär. Alltså allt från alltså när jag började och starta, jag har startat två fritidsgårdar här i vår kommun. Så, så ser man ju liksom att vad, dels det positiva är att få ungdomar att göra vettiga bra saker på fritiden. Men även liksom i det allmänpreventiva, hur gör vi för att de inte ska hamna snett? Så? Hur gör vi att de, för att de inte ska hamna i att man dricker för mycket eller tar narkotiska preparat eller sånt? Så att hitta saker och ting att jobba med som gör att... att människor lyckas, att man får ett jobb och får en egen försörjning i slutändan är det ju så att säga. Men att man börjar tidigt och där kopplar vi ju på Emelies jobb med folkhälsan och ANDT. För att när man tittar på alkohol och narkotika till exempel, hur mycket det påverkar folkhälsan, skulle jag vilja säga att man måste jobba specifikt med de två bitarna för att kunna förbättra folkhälsan mycket så. Sen kan man ju göra lite bitar som vi har gjort med tandhälsa och lite föräldrastöd och sådana saker. Föräldrastöd går ju in när det gäller alkohol och narkotika också självklart. Men det är för mig så har det varit de två största bitarna att jobba med, just alkohol och narkotika.
Mm. Men det här med att förebygga brott, vad gör du där?
Att när vi förebygger brott så är det dels är det långpreventiva, att få folk att fixa skolan och sådana saker. Men om man inte pratar om, för det blir liksom så här, det ser man ju inte över tid. Eller man ser ju det på lång sikt men inte i nära tid så. Utan just nu håller vi på mycket med trygghetsbesiktningar. Att vi besiktar av våra samhällen och där vi bygger bort otrygghet. Och där folk får komma och möta mig och polisen i... och säga, var tycker de att det är otryggt? Och tycker de att det är otryggt? För det ska vi också säga att otrygghet är en benämning som är upp till varje människa. Det är inte den faktiska biten att utsättas för brott. Utan det är känslan av otrygghet så att säga.
Så om jag ställer dig den här frågan, tycker du att Valdemarsvik är en trygg och bra plats för unga?
Ja.
Då är det ju ditt perspektiv.
Jajamän.
Och det betyder att det finns säkert en och annan ung som inte säger så som du gör.
Absolut. Och det är därför trygghetsperspektivet i Sverige. Det är ju liksom så här, hur många poliser fler kan vi anställa i Sverige och sådana saker. Och hur ska vi jobba med det? Men trygghetsdefinition av trygghet, det är ju upp till varje människa. Hur man är uppfödd, hur man är uppväxt, hur var ens föräldrar? Var jag med i föreningslivet? Eller hur trygg är jag på gator och torg? Och de mest otrygga i vårt samhälle, inte bara i Valdemarsvik utan i hela Sverige, det är ju de kvinnor 65 plus. Men paradoxalt
så är det de känner sig mest. Det är de som känner sig mest,
som känner sig mest otrygga. Men paradoxalt så är det de som är minst utsatta för brott. Och då kan du tänka dig vilka är det som känner sig mest trygga i vårt samhälle?
Ja, det är de unga männen.
Grabbarna. Ja. Ja. Och vem är det som är mest utsatta för ja,
de unga grabbarna.
Ja, så är det. Ja. Så att det rimmar inte med verkligheten lite så. Och när vi har tittat på och gjort Valdemarsvik lite tryggare. Alltså det är ju mycket belysning och mycket att få folk att röra sig kvällstid. Vanliga människor ut och röra sig kvällstid.
Mm.
Det är det bästa framgångsreceptet för att öka tryggheten. Att vi rör oss i samhället helt enkelt.
Mm. Helena.
Jajamän.
Vi pratar ju om folkhälsa, vi pratar om trygghet. Mm. Och när du jobbar med kommunikation i kommunen, hur stor andel skulle du vilja säga rent uppskattningsmässigt handlar just om de här två områdena jämfört med allt annat som du kommunicerar?
Just nu så jobbar vi väldigt, väldigt mycket till exempel med det som Fredrik har pratat om och Emelie också, där med föräldrastöd. Där vi håller på och jobbar intensivt med att förklara en ny webbplats som ska stödja föräldrar med alla svåra frågor egentligen som rör små barn och tonårsbarn. Frågor om sex och droger och alla de här bitarna. Uppfostran, alltså sova på nätterna och såna här saker. Mitt lilla barn äter inte och så vidare. Så det är väldigt spännande de här frågorna. Så just nu jobbar jag väldigt mycket med det. Andra stunden kanske det bara handlar om att berätta om att eller bjuda in till sådana här trygghetsvandringar eller trygghetsbesiktningar som Fredrik pratade om.
Mm.
Så att det beror helt på. Liksom. Det går inte att säga så att jag gör en viss procent eller så, utan det är väldigt olika.
Hopp, okay.
Väldigt olika.
Åter till Emelie. Hur gör du för att mäta framgång i folkhälsoarbetet? Vad har ni för kriterier för vad som är bra och vad som inte är bra, om man säger?
Ja, alltså om man mäter, om det handlar om hälsoeffekt, då finns det olika mått. Man tittar på enkäter och olika data från SCB och Socialstyrelsen och allt vad det kan vara. Det är så man mäter effekt på folkhälsan. Men annars, så det vi tittar på, det är ju hur många vi har kanske utbildat och hur många som har kommit på ett visst event och om något politiskt antaget. Jag vet inte, vi tittar liksom på vad vi har åstadkommit.
Mm.
Alltså verksamhetsmått mera så.
Ja.
Och samverkan, det är också ett mått, hur många som är med i en viss i något utvecklingsarbete som har gjort, man ser intresset från vilka föreningar som har varit med eller näringsliv, hur de är engagerade och om var det ungefär så du tänkte?
Ja, ungefär. Mm. Om vi tittar framåt nu då, i din verksamhet, vad har du för vision om de närmaste 2 åren?
Men just nu är det ju mycket kring friluftsliv och aktivt liv.
Ja.
Så jag tänker i mitt huvud är det väldigt mycket kring den delen, utelivet.
Ja.
Och det handlar ju om att vi ska göra aktiviteter och event, men att lyfta fram vad vi har att göra i kommunen och också koppla till näringslivet och besöksnäringen, turism och allting, eftersom det är skärgårdsstad liksom. Eller,
får det hänga ihop med det alltså?
Vad säger du?
Får det hänga ihop med
det? Exakt, jag har värdet med det. Det är inte bara folkhälsa, utan det är mycket annat. Mm. Och det med uteliv och friluftsliv, det är ju, har ju blivit superviktigt nu med tanke på sista året och pandemin.
Ja.
Och det, om man säger så, det, man får ju, det är ju väldigt tacksamt att jobba med nu. Det är positivt laddat och alla vill jobba med frågan och människorna vill ut i naturen och träffas. Och...
Ja, Fredrik, Helena kom in lite på det här med föräldrarwebben.
Mm.
Det är någonting som ni kommer lansera här under våren. För nu när vi spelar in det här så är det ju tidig mars. Kan du berätta mer om det?
Alltså föräldrarwebben, vi har ju, när vi pratar med föräldrar så där, alltså hur vill ni ha hjälp, då antar ju vi att de behöver hjälp också i och för sig, men alla behöver ett föräldrastöd då, och då har de sagt att ja, men vi vill ha de här vanliga föräldramötena, men även någonstans där vi kan söka upp svar på webben liksom så. Och det var väl då vi kom på, Emelie och jag och Helena, att vi måste göra någonting som man kan söka sin egen kunskap och nya idéer och faktiskt titta på att, precis som när vi var små själva liksom, men alla andra får ju vara uppe jättesent till exempel. Och idag så tycker jag att föräldrar är lite osäkra. Gör vi rätt? Ja, men det är klart den ska få vara ute. Men då kan man gå in på den här föräldrawebben i tanken och söka liksom de frågor som att, ja, men hur ofta, när ska man vara inne när man är 15 år? Ja, men klockan 23 är väl en jättebra tid i helgerna till exempel. Och då kan man liksom göra en empowerment hemma genom att man har läst fakta, man har läst, fått till sig ny kunskap med bara ett par klick bort. Och dessutom finns det ju då kontaktinformation om man vill nå oss som jobbar inom det här också, men via mail eller formella samtal så.
Mm. Helena, du berättade för mig här tidigare att ni kommer lansera den här under våren 2021. Har du något mer specifikt tillfälle när det blir?
Nej, det har jag faktiskt inte, utan det hänger på hur mycket tid vi kan lägga på det. Vi gör ju en massa andra saker också, och vi är fortfarande i en pandemi som tar mycket av min tid att informera om pandemin och vaccinering som pågår just nu då. Så att det har helt enkelt med våran tid och vår tillgänglighet. Men vi jobbar på så fort vi kan. Jag tänkte säga lediga stunder, men den tiden vi tar oss. Vi ska bli klara under våren. Och vi håller på just nu med att få till en chattfunktion som vi hoppas väldigt mycket på. Som ger en annan typ av interaktion med målgruppen. Man ska alltså kunna logga in och chatta med Fredrik till exempel. Ställa frågor om droger och alkohol till honom. Och han kan svara direkt i en chatt. Så att det här är funktioner som vi håller på och finslipar nu, som vi vill ska fungera klockrent tills dess att vi lanserar.
Ja.
Men vi siktar på att ha den i sjön någonstans om en månad.
Det är alltså
mitten av april.
Mitten av april. Mm. Härligt.
Ja. Vi hoppas fick du ett svar till slut. Mm.
Ja, lagom till Valborg kanske är jättebra.
Ser du, Helena, du kan ju vara väldigt specifik.
Ja, det kan jag faktiskt. Men jag vet också att det är lite riskfyllt att lova saker. För att händer det saker så skjuts sånt här på framtiden lite grann. Det är så, vi har ju... plötsligt så händer det någonting. Ja. Mitt första uppdrag i kommunen till exempel, det var ju att hantera... det här fartyget med Kassa Highway som gick på grund i skärgården.
Ja, just det.
Och det här var ju alltså sommaren 2018, då var jag precis nyanställd. Och då fick jag ägna all min tid åt det. Och det höll jag på med i 2 månader. Och så funkar det. När det händer någonting, när det inträffar någonting, då måste jag ställa om mitt arbete. Och göra, ja, helt enkelt göra andra prioriteringar. Men vi jobbar efter att vi ska ut den här föräldrawebben i mitten på april.
Ja. Och vi kan ju faktiskt använda oss av biskop Brask här med en brasklapp. Och är det så här att du som hör på oss här, hör det här och det har blivit efter april och den här inte är klar, då har det hänt saker. För att Helena, jag kan trösta dig med att en tidigare gäst här, Anna-Lena Udenius, som sa precis det, att det som händer under pandemin, det är att man får lägga en massa saker åt sidan och att man måste vara beredd på att helt plötsligt omprioritera. Och hon sa, det var ju på frågan vad som var svårast, och det var just att acceptera och släppa saker som man trodde sig kunna göra enligt planen.
Precis. Och det är lite frustration, men också en styrka kanske i den lilla kommunen, att vi faktiskt vi kan fota om ganska snabbt. Men så är det ju i pandemin, så har allting ställts på sin spets. Vi har vi jobbar jämt, kan man säga. Det har varit en stor utmaning det här året med att försöka få koll på alla restriktioner och kommunicera ut det på ett effektivt sätt och fånga in hur människor mår och så, även internt har vi lagt mycket tid och energi på det.
Jo, jag tänkte åter till Fredrik och... tankar kring din framtid eller det området som har med trygghet och säkerhet att göra. Vad är din vision för Valdemarsviks kommun när det gäller unga, brottslighet och det här med alkohol och narkotika som är realistisk?
Ja, men jag tänker att alla kan, man kan, dels är det mycket information som man måste få ut och paketera till föräldrar, alltså fakta och statistik, att fast de flesta som börjar med narkotika, de börjar inte röka narkotika och cannabis med en gång, utan man börjar med tobak. Så då måste man börja med det, att få ut det till föräldrarna så man får en kunskap, så att säga. Så kunskap är en bit, men sen är det, som jag brukar säga, att klä på barn och ungdomar det friska, det bra, skyddsfaktorer. Alltså ha ett bra föreningsliv, att man gör något på kvällarna, att man har föräldrar som prioriterar skolan, att vi har, och fixar man inte det så ska vi se till från kommuns håll att det finns hjälp att få. Så jag tänker, bygg på det friska, alltså vara ute i naturen och röra på sig, var med föräldrarna, äta en kanelbulle, grilla korvpedagogik, som jag brukar säga. Man pratar väldigt mycket runt när man grillar korv med barn så där, och de tycker att vad trevligt vi hade pappan eller mamma när vi var iväg och grillade lite korv och gick lite. Och det ska inte kosta någonting heller, tycker jag, för att där ser vi ju att det socioekonomiska kommer in, aspekten kommer in. Kan alla vara med i föreningslivet idag? Nej, kanske inte, utan då är det ju vi från kommunen som ska subventionera och göra så att alla kan delta på fritiden. Man får låna fotbollsskor, man får låna hockeyutrustning eller vad det nu kan vara. Så att bygg på det friska och gör det lite bättre, för då kommer det dåliga lite i skymundan, så tänker jag.
Och sen hoppas jag naturligtvis att er satsning på föräldrawebben just knyter ihop det här och visar just att stöd och hjälp till föräldrar förenar folkhälsa, trygghet och allt annat.
Absolut, Emily och jag jobbar ihop väldigt mycket i de här frågorna så, tillsammans med skola, omsorg och socialförvaltning och sådär. Men alltså att det är ett långsiktigt jobb så, det är inte gjort på en dag.
Nej.
Är det inte.
Nej.
Samtidigt som man har då politiker som kanske sätter av, som finansierar våra tjänster självklart, så vill de ha lite snabba resultat. Och det där är inte alltid förenligt med just en folkhälsa, då måste man tänka på lång sikt, hur gör vi för att folk inte ska bli sjuka och gå hemma helt enkelt och inte jobba och driva in skattepengar. Det är ju det slutändan liksom, att vi vill få bra medborgare som bidrar till samhället.
Ja, Helena, är det något att tillägga där?
Nej, egentligen inte, va? Det är otroligt mycket bra saker som görs, så Man kan ju också lyfta fram hur få vi är som jobbar med de här frågorna och hur viktigt det är då med samverkan. Jag vet att både Emelie och Fredrik har jobbat tajt ihop med föreningarna och det är en framgångsfaktor.
Mm. Vad bra. Ja, vi har ju överskrivit våran ambition till rent tidsmässigt här i den här podden. Vi hade ju ett tänkt kontrakt med dig som lyssnare att inte överskrida 15 minuter, men det har vi inte riktigt lyckats med. Men det är ju så med de här frågorna som är väldigt svåra att vara kortfattade i. Så jag gör helt enkelt så här och säger tack till dig Emelie och tack till dig Fredrik och tack till Helena som är med på telefon här på distans för att ni tog er tid och medverka i den här podden.
Tack snälla.
Tusen tack.
Tack.
Och mitt största tack riktar jag till dig som lyssnar. Fortsätt med det. Prenumerera på den här podden om du hör oss på iTunes. Eller om det är Spotify så trycker du på följknappen. För vi kommer tillbaka med fler avsnitt i den här serien. Ha det så bra. Hej då.